Ja, välkomna till studium kring Hebreerbrevet 11. Det här är annars en allvarsmättad dag i Finlands evangelisk-lutherska kyrkas historia när man debatterar bön för de homosexuella par och när man tydligen inför ett tillstånd att be men inte att välsigna, vilket i praktiken kommer att utformas nästan precis på samma sätt. Men skillnaden ligger i att man inte behöver kvalificerad majoritet för bönen medan man ska behöva det för välsignelse. Det är oerhört allvarsamt. Det blir väl beslut imorgon som det ser ut. Så det kan vi också komma ihåg nu när vi ska be tillsammans. Kära Herre och frälsare, du har gett oss ditt ord och vi har dig med och den heliga andens ledning, det har vi löfte om. Vi ber dig om att vi ska kunna ta vara på detta ord. Vi ska ta det till oss, lyssna till det utan att ifrågasätta. Ta det till oss också när det drabbar oss personligen med dom. Herre, vi ber dig också om förbarmande över Finlands lutherska kyrka som håller på och går andra vägar än vad du har sagt att vi ska gå. Och som ytterligare tar ett steg bort från ditt ord. Ännu har väl inte beslutet fattats så du kan göra ingripanden om du vill att det ska ske. Så får vi också be för alla som inte kan vara med här, de som är sjuka och den som tar del av det här via nätet. Vi ber dig välsigna oss för Jesus skull. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi har egentligen gått igenom första versen i 11 kapitlet och vi hade då ett schema med olika översättningar och det är så mycket kan vi repetera att vi säger att den här versen som på sätt och vis är en definition av tron, den utsäger om tron att det är en fast en övertygelse eller substans, en tillförsikt, det finns många ord om det som man hoppas. Det som man hoppas, det är som en substantiell verklighet, en realitet, trots att man inte ser det. Ungefär så är det som det är framställt där i första versen. Och vi ska nu gå vidare till några verser till. Genom tron, ja, jag kan nog läsa den versen också. Tron är en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har blivit skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Det här är som introduktionen nu till 11 kapitlet som innehåller en lång uppräkning och en hyllning till trons fäder. Det kommer som en rubrik i andra versen. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Men sen har vi då en utblick som går mycket längre än till historien. För tredje versen handlar om att världen har skapats genom ett ord från Gud. världen har fullbordats eller färdigställts, kan man säga att det här ordet betyder. Katartizo är ordet på grekiska som då översatt här med skapades och i 1917 blivit fullbordad. Bibel 2000 har formats. Och det kan betyda allt det här. Men det kanske nog ändå den naturligaste översättningen att den för tankarna till att den har blivit färdig. Att Gud verkligen har fullbordat skapelsen. Genom ett ord. Och det här världen så är ett ord som är samma som ordet eon. Aion på grekiska som betyder tidsålder. Men det kan också betyda universum. Alltså allt som världen har frambragt. Eller som har frambragts i världen. Allt genom tiderna. Eller från tidens begynnelse. Och så kommer då den här listan över troshjältarna. Det börjar med Abel. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt guden Kain. Och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig. Eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han fastän han är död. Vi förs ju här till första Mosebok 4. Och egentligen så skulle vi kunna läsa några verser där så att vi får en direkt repetition av det här. Och vi kan då ta verserna 2-5. Först berättas det om i första versen i fjärde kapitlet att Eva blev havande och födde Kain. Och då trodde hon att hon har fått mannen, den man som Gud utlovade i tredje kapitlets 15 vers, hennes avkomma. Jag har fått en man från Herren. Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och så fortsätter det sen med Kains ofärd då. Och det, eller Abels först, att Abel blev dödad och sen att Kain blev straffad för det här. Varför såg inte Gud till Kain och hans offer? Här i Hebreerbrevet så finns det då en sån förklaring att han fick genom tron, ja, först att han bar fram ett bättre offer än Kain. Och så fick han genom tron det vittnesbördet att han var rättfärdig. Eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Det står egentligen inte varför. Det var bättre, det här offret. Men nu när vi har läst Hebreerbrevet. Har läst om att utan blod ges ingen förlåtelse. Och det har talats om ett bättre offer som ska komma än gamla testamentets offer. Nämligen Jesus Kristus. Så får vi det förknippat det här med att Abel trodde på frälsaren. Han trodde. Och genom tron bar han fram ett bättre offer. Vad var det för tro då? Genom tron. Vad trodde han på? Ja, det kan inte ha varit något annat än det var på det bättre offret. Alltså, om han hade en information av sina föräldrar att ormen ska söndertrampas av en som ska komma. Nu kanske då inte Abel behövde tänka att det var en av dem. Utan det var någonting sen. Det här blir spekulationer. Om vi börjar fundera vad han tänkte. Men det som inte är spekulation är alltså att han blev rättfärdig av tron. Och det skilde honom från Kain. För det står det. Och sen om vi då jämför med det här andra. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Så kan vi ställa det samma med det att Abel bar fram en offergåva av djurens fett. Han måste alltså döda djur för att kunna offra. Det var ett offer med blod, blodsutgjutelse. Så skulle jag åtminstone vilja dra slutsatser härifrån. Och sen står det också att genom tron talar han fastän han är död. Jag har lite svårt att tänka att sådär, att det ska vara något väldigt budskap som kommer från det där berättelsen om Abel och Kain. Alltså att man lär sig där att människan är grym. Att Kain slår ihjäl sin bror. Och att sen har också folk slagit ihjäl varann efteråt. Men vad är det som Abel då talar om i det här fallet? Jag har nog svårt att förstå att det där skulle bara det att det talar om människans grymhet. Att människorna dödar varann. Det finns någonting annat där också. Och det är genom tron som han talar. Då måste det ju vara det han trodde på. Och där är vi just framme vid det här. Att han hade trons mål för sina ögon. Trons fäste. Trots att Jesus kom först långt efteråt. Trots att lagen och förebilderna för Jesus inte ännu hade fastställts. Men det där kan man fundera. Men det är inte så mycket att, som man kan se att det är direkt klart i den här texten. Genom tron, nu är vi i femte versen, genom tron togs han och bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. Hanok, det är vers kapitel 5 i första Mosebok och vers 18 och 19, nej det är 21, alltså det var Jerede, vers 21-24, första Mosebok 5. När Hanok var 65 år blev han far till Metusela. Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer. Ty Gud hämtade honom. Fanns inte mer. Det står inte att han dog. Det står om alla andra. Därefter dog han. Men Hanok står det om att därefter fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom. Det är egentligen en ganska mystisk framställning. Och av det här så har man tänkt att han hämtades till himlen på samma sätt som Elia. Och med Elia står det att han hämtades i en vagn av eld upp till himlen. Han dog alltså inte. Och Hanok fördes till himlen. Bara sådär, var borta. Han fanns inte mer. Och det här, det är verkligen en synnerligen ovanlig människa. Då det finns bara två i Gamla testamentet som det har gått så där för. Metusela var förresten den som levde allra längst. Han levde 969 år, står det i följande, i vers 27. Det brukar vara en typisk frågesportfråga. Vem som var den äldsta. Nästan 1000 år gammal. Försök tänk dig att någon skulle ha levat på 1050, lite före 1100, före korstågstiden, skulle någon ha blivit född som skulle vara med här idag och vittna om den där tiden då, när korstågen och allt det där inför. Ja, det är verkligen en gammal man det. Jo, det var Hanok. Men det där som står mera där, det är inte så riktigt lätt att förstå det heller. Alltså, han hade fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Det förstår man nog. Men det här följande att det, i det sammanhanget läggs in, utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ett viktigt ord i och för sig. Men hur det förknippas med Hanok just. Hela kapitlet naturligtvis. Hela kapitlet talar om genom tron. Det är omöjligt att behaga Gud utan tro. Den som kommer till Gud måste tro att han är till. Där tycks det vara frågan om förståndstron. Alltså det att man att man tror att Gud finns. Men det står i Jakobs brev att också de onda andarna tror att Gud finns till och bävar. Självklart är det det första. Om vi ska kunna lita på Gud, för att rösta på honom, så måste vi först tro att han finns till. Det är väl så enkelt bara så att det är det som man vill säga här. Men sen att belöna dem som söker honom. I och för sig en normal, liksom en ganska bra tanke. Ja, dem som söker Gud, så den vill nog säkert Gud belöna. Men nu är det ju så att vi vet av Bibeln som helhet att inte kommer vi till himlen, blir vi frälsta genom graden av hur mycket vi söker, hur ivrigt vi söker. Det handlar inte om oss, utan det är nåd. Likväl så finns här lite av den här lönen också, nådelönen som vi har varit inne på tidigare. Och här vill Hebreerbrevet anvisa för oss att det är den väg vi ska gå, att man uppriktigt går till Gud, söker honom, ber om förlåtelse för sina synder, ångrar sina synder och söker den rättfärdighet som finns utanför oss, alltså Jesus. Det är den väg vi ska gå, utan att då särskilt framhäva liksom vår andel av det, utan säger att gör sådär, det vill säga håll målet i sikte. Nåja, det är nog lite sådana där ställen som man kanske nog gärna skulle diskutera en hel del kring där. Vi kan jämföra med ett ställe hos Jeremia när det gäller det här att söka, så kanske vi också där får en förstärkning av just den här tolkningen. Jeremia 29, vers 13. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Det här skriver, den här profetian får Jeremia när han skriver ett brev till de fångna judarna i Babel och tröstar dem. Och han säger ju i vers 10 att när 70 år har gått för Babel så säger Gud att han ska uppfylla sitt löfte att föra dem tillbaka. Och i vers 11 har vi en mycket berömd vers. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. I det här sammanhanget har han upp det här: ni ska kalla på mig och komma, och ni ska söka mig, och ni ska finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Det här handlar om en återvändande människa. Hur det ska gå till när människor som har varit borta från Herren kommer tillbaka. Den som kommer tillbaka till Herren och söker honom ska inte komma förgäves. Då ska Gud möta honom. Det är sättet hur det går till att göra på det sättet. Det handlar inte om meriten av att söka, som vi vill gärna göra det till, utan det handlar om sättet. Sen går vi vidare i Hebreerbrevet 11 från vers 8. Då kommer vi till Abraham. I tron lydde, nej här har jag gått för långt nu, det är 7:e versen vi ska ta, jo. I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärde den rättfärdighet som kommer av tro. Det är ganska lite som här sägs om Noa, men vi måste nog säga att Noa är en av de verkligt stora troshjältarna. Vi går tillbaka till första Mosebok 6. I vers 3 säger Herren: min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. Det är kött och deras tid ska vara 120 år. Jag tar den här versen först innan vi kommer till Noa. För att man brukar väl normalt tänka sig det här att Gud här säger att människorna ska inte leva längre än 120 år. det kött och deras tid ska vara 120 år. Min ande ska inte bli kvar för alltid. Men redan före det här har människor dött. Det är inte från det här som människor börjar dö. Så det är inte så att han nu säger att nu stoppar jag. Dessutom så är det väldigt många människor som omtalas i 11 kapitlet som levde väldigt, väldigt länge. Och där finns ju bland annat just Metusala och omnämns i det här släktregistret. Och många av de här som nämns här är efter floden. Ja, det är ju alla. Förlåt, det var Sem, jag tänkte på Setia. Så Metusala är nog inte med där. Utan det är alla de här, är de som lever efter floden. Från och med Sem, där i vers 10. Och det kan alltså inte betyda att Gud menar att de ska inte leva mer än 120. Nu är det någon som har tänkt nog så här att Gud har satt stopp ungefär vid 120 för framtiden. Så att man härifrån så börjar åldrarna avta och så går det neråt. Längre och längre neråt tills man ungefär kommer under 120. Och efter något tusental år härifrån så lever människorna inte längre än 120. Möjligen kan det vara så. Men en tolkning av det här som nu är mera naturlig, det är att det är 120 år efter det här som floden kommer. Då fördärvar Gud jorden. Efter 120 år. Vi har ju visserligen ingen datum för det här. För här i det här 6 kapitlet, det står bara att människornas ondska växer och Guds söner så att människornas döttrar var vackra och tog till hustru vem de ville ha. Det var en lösaktighet. Guds söner kallas då Guds styresmän, eller de andliga ledarna. Och så finns det våldsverkare, väldiga män, som var så ryktbara. Som tog hustru vad de ville. De brydde inte sig om rätt och fel. Det var allt ont. Men Gud satte inte stopp genast, för han ville rädda några människor. Och det var Noa och hans familj. Så gav han Noa tid att bygga en ark. Under den här tiden, under de här 120 åren, så fick Noa då i uppgift att börja bygga en ark. Vi vet inte exakt när. Men han hade säkert många, många, många år jobbit med den här stora båten, den här arken. Och under den här tiden, han byggde på torra land, på ett ställe där det normalt inte blev något vatten och inga översvämningar. Det var inte i Medelhav eller ute i något annat hav som han byggde, utan det var uppe på torra land. Och vi kan tänka oss hur människorna begabbade honom. Det måste ha varit värre lidande än vad någon har hånats för som vi känner till. Att bygga en båt på torra land, och en sån stor båt sen, 300 alnar lång, 50 alnar bred. Ingen människa har någonsin byggt något sånt förr. Så det måste ha varit ett fruktansvärt hån. Om vi nu går och tittar i andra Petrusbrevet 3, så kan vi se vad Petrus jämför med. Andra Petrusbrevet 3, läser från vers 3. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Och så berättar han då att då kommer man inte ihåg att det för länge sedan fanns himlar och jord som uppstod ur vatten. Och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Alltså han jämför direkt med Noa. Och då han säger att det är människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med hans återkomst? så kan man ju tänka sig att de människor som gick och tittade på Noah, som hade det som roligt för dagen, så de hånade honom och sa: hur går det med den där stora floden? Jaha, inte hade ännu kommit någon stor flod. Men då blev det till dom, som det står i Hebreerbrevet. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tron. Domen kom när Gud lät vattnet skölja bort och döda alla de som hade hånat och begabbat. Han byggde den här arken i helig fruktan. I helig fruktan för att bli borta, för att fördärvas med det ogudaktiga. Fruktan inför Gud och hans helighet och kärlek. Han byggde den för att rädda det sina då Gud hade varnat. För det som ännu ingen ännu hade sett. Det var tron som såg det. Han tog emot det i tron, budskapet, och lyssnade till det. Så det var Noa, och sen kommer vi till Abraham. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut i det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma, fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. Abraham är ju trons fader, så kallas han i Nya testamentet, och speciellt i Romarbrevets 4:e kapitel och Galaterbrevets 3:e kapitel utvecklar Paulus en väldigt viktig undervisning om Abraham som rättfärdighetens fader, eller trons fader. Och det första, det är att han drog ut ur det land som han skulle få till det land som han skulle få i arv, utan att veta vart han skulle komma. Martin Luther har sagt att tron stiger ut i tomma intet, i mörkret. Och då frågar man sig, är det inte dumdristigt det? Om man kommer ut ur ett hus och det är helt mörkt, och man vet att det där huset finns nära en avgrund, om man tänker sig att man bara har hört om att det utanför den där dörren finns en avgrund, då aktar man ju sig för att stiga ut när det är mörkt där utanför. För då vet man, jag får inte något fäste för min fot. Vart kommer jag? Kanske jag rusar utför, ramlar utför. Och då kommer Gud och säger: stig ut. Ja, det är inte dumdristigt då att stiga ut. För om Gud säger det, så kommer han att ta hand om oss. Det är en annan sak om djävulen säger det, som han sa åt Jesus på högt uppe i templet: hoppa ner härifrån, för det står att dina änglar ska ta hand om dig. Du ska inte stöta dig. Vi ska inte lyssna när djävulen säger det. Men om Gud säger det, då kan vi stiga ut i det tomma intet. Ut i mörkret, utan att ha något underlag för foten. På samma sätt som Petrus när han gick på vattnet. Då sa han till Jesus: Herre, vill du, så får jag komma till dig på vattnet. Och Jesus sa: kom. Då gick han på Jesu ord. Men inte gick han på eget bevåg, utan att ha fått det här ordet. Utan han gick först då när Jesus sa: kom. Sen såg han på Jesus och så gick han. Men sen när han började titta på vågorna, då började han sjunka. Då han förtröstade på Jesu ord, så gick det bra. Och nu är det ju på samma sätt med Abraham. Han visste inte vilket land han skulle till. Han visste bara en sak. Gud sa att han ska gå. Och då gick han. Det är det första. I första Mosebok 12 har vi en intressant struktur på de löften som Gud ger åt Abraham. Abraham hette han ännu på den tiden. Första Mosebok 12. De tre första verserna. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Om vi börjar från andra versen och tar en sats eller en utsaga i taget, så ser vi att det är 7 stycken. Och det är ju ett tal som vi många gånger har talat om, hur intressant det är i Bibeln. Först, jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig. Det andra. Jag ska göra ditt namn stort. Det tredje. Du ska bli en välsignelse. Det fjärde. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Det femte. Jag ska förbanna den som förbannar dig. Det sjätte. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det var verkligen stora saker som Gud lovade. Om vi tänker på välsignelsen då över alla släkter och först över det folket som han har, så kan vi titta i Apostlagärningarna 3. Så där ser vi hur Petrus delar ut välsignelsen till Israels folk. Den välsignelse som Abraham har, löftet till Abraham ger. Apostlagärningarna 3:25. Först kan vi se ändå i 12:e versen vem han talar till. När Petrus såg det sa han till folket: Israeliter, varför är ni så förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss? Och så hänvisar han i 13:e versen till Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, varför härligat sin tjänare Jesus. Sen i 25:e versen: ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham: i din avkomma ska alla folk på jorden välsignas. Här så riktar Petrus uttryckligen Abrahams välsignelse till dem som hör. Och det är Israels folk, israeliterna. Så ska vi se Galaterbrevet 3. Där går det vidare till andra. Galaterbrevet 3, vers 8. Då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: i dig ska alla folk bli välsignade. Och så förklarar han ännu, alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Abrahams välsignelse gäller alltså dem som tror. Och det var för att Abraham trodde som han fick välsignelsen och fick löftet att bli en välsignelse för alla folk. Här delar Paulus ut välsignelsen till alla hedningar i lika stor utsträckning som till israeliter som tror. Men det är samma sak, som tror. Abraham var ju en nomad. Han flyttade från ort till ort, han bodde i tält. Han hade faktiskt ingen varaktig stad. Han var som främling. För han väntar på staden med de fasta grundvalarna. Och här har vi kontrasten mellan det jordiska som är tillfälligt, förgängligt, som blåser sönder, som brinner upp, och sen det himmelska, det som är fast. Och det kommer flera gånger tillbaka det här. Ibland är det staden, ibland är det landet. Det ska vi se sen framöver. Staden, det är samma stad som Johannes ser i uppenbarelseboken i slutkapitlen. Staden med de fasta grundvalarna. Det är det himmelska Jerusalem. Det är det som han väntar på, Abraham. Att Abraham inte hade någon fast mark, så det blir ju belagt i första Mosebok 23. Vi ska inte gå dit och läsa det, men för att det är ett helt kapitel. Men det är en väldigt intressant beskrivning av hur Abraham köper åkermark för att få begrava sin hustru Sara. Han ägde inget land. Han var tvungen att, när hon dog, för att få en gravplats, så var han tvungen att köpa mark för att kunna begrava henne. Och den där berättelsen är verkligen intressant, för det att den ger oss en antydan om hur finkänsliga man var på den här tiden när det gäller handel. Och att inte man skulle roffa åt sig någonting som man inte betalar för till fullt pris. För att Abraham blir erbjuden att få ta det gratis ett par gånger. Men han vill inte. Och sen så gör man upp på ett väldigt fint, finkänsligt sätt. Det ska ni läsa. Det kapitlet. Mycket intressant. Vi kan också det här, när vi tänker på det här med Gud som byggmästare, som Gud, den staden med de fasta grundvalarna, alltså vers 10, den som Gud har format och skapat, så kan vi jämföra med psalm 147. Psalm 147. Psalm 147, vers 2. Herren bygger upp Jerusalem, han samlar dem som drivits bort från Israel. Här handlar det i första hand om det att folket har fått återvända från exilen i Babylon. Och nu har Herren gett möjlighet att återbygga upp Jerusalem. Men det här är samtidigt en utsaga som på sätt och vis är en skuggbild av det nya Jerusalem som Gud bygger upp i himlen. Alltså den staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Lägg märke till att det står faktiskt att Gud har format och skapat den. Så redan då, på den tiden när det här skrevs, och idag, så är staden färdig. Den finns för trons ögon som en verklighet. Han har format den. Så räknas Sara också till trons hjältar. Fast hon var lite tvivlande i början. Hon log när Gud sa att nästa år vid den här tiden ska jag komma tillbaka och då ska Sara ha en son. Och så stod hon i tältöppningen och så flinade hon. Jag, 90 år. Och så säger Gud, varför log Sara? Och så upprepar han. Så här ska det ske. Och då blev Sara förskräckt. Och så sa hon, nej, jag log inte. Men hon tog det på allvar då alltså. Och därför så räknas hon också till trons hjältar. Hon tog emot det, hon trodde det. Fastän hon var överårig. Det här är en sak som kommer tillbaka i fråga om Isaks offret av Isak här senare. Men, och det finns ju också på andra ställen beskrivet det här utom i första Mosebok 18 där det här omtalas. Vi har också i Romarbrevet en hänvisning till det. I Romarbrevet 4, vers 19, där Paulus med väldigt starka ord förklarar att det inte fanns någon mänsklig förmåga hos Abraham att kunna avla något barn. Romarbrevet 4, 19. Aderton redan. Där allt hopp var ute trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var omkring 100 år. Och att Saras moderliv var dött. Förklaringen till det här är i vers 21. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. En oerhört fin framställning. Det här. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Det är därför som Abraham kallas trons fader. Och i en sådan situation. Det är egentligen en problematisk översättning, eller problematiskt att översätta den här vers 11. För det står nere i fotnoten i folkbibeln, annan översättning. Alltså den här översättningen är, genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma, fast hon var överårig. Och sen står det en annan översättning. Genom tron fick Abraham, fastän han liksom Sara var överårig, kraft att bli far till en son. Det är ju ganska stor skillnad på de här två översättningarna. Och det är mer än vad jag kan det här nu att analysera de där grammatikaliska formerna. För det är väldigt lika, det är väldigt små skillnader som kan leda till det här olika betydelserna. Vi måste acceptera att vi kan inte säga säkert här om det här är uttryckligen avsett om Sara eller om det är Abrahams. Om det är till Abraham det här sägs. Men det gäller ju förstås den båda. På engelska i New International Version så står det: by faith Abraham, even though he was past age and Sarah herself was barren, was enabled to become a father. Alltså där står det också det här att de tar det så att det var också Abraham. Och sen inom inskjuts det också Sara var ofruktsam eller torr. Som vi kan tänka på det här ordet i Jesaja 52 slutet, eller det början av 53 kanske det nog i alla fall är, att han sköt upp som ett rotskott ur torr jord. Det sägs om Jesus, men likadant var det med Isak. Han blev avlad på ett sätt som var utom mänsklig normal funktion. En man fick här barn 100 år gammal. Han fick ju förstås inte det barnet, utan det var hans hustru, men så framställs det, så skrivs det att det var han som fick barn. Det är ett värst ålder. Därför fick också en enda man barn. Talrika som kärnorna på himlen, trots att han var så gott som död. Så här långt måste Gud föra den här prövningen av Abraham och Sara för att verkligen visa vad han förmår och för att ge en förebild till hur han sände sin son till världen. Ja, så tar vi från vers 13. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de gått utifrån hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordningen stad åt dem. Här sker det just det här med växlingen mellan land och stad. I vers 15 står det om landet. Och i vers 16, nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Och så i slutet av samma vers, han har ställt i ordningen stad åt dem. Så det handlar om samma sak. Det himmelska Jerusalem kan också sägas vara det himmelska Kanan. Landet Kanan var det utlovade landet. Jerusalem var drömmarnas stad. De här hjältarna såg löftet i tron, men inte i verkligheten. De dog utan att ha fått det verkliga. De fick inte äga landet och de fick inte se frälsaren heller. Men de såg det riktiga hemmet i himlen. De såg det som verklighet i tron. Så står det att de hälsade det. Och det här ordet, så det är ett uttryck som ungefär att man ser någon på gatan och så lyfter man handen och säger hej. Eller sen att man ser någon och säger hör du, kom in, så får vi prata. Lite ungefär den typen av hälsning ska det här föreställa. Så de såg det här och hälsade på det. De hade det framför sig som en verklighet. Visst, och önskar patriarkerna ett hemland som alla andra, men de visste att de måste bo i tält och att de inte har något verkligt land här på jorden. Så hade de inga behov heller att vända tillbaka till sitt jordiska hemland, och de hade ett bättre att vänta på. Så står det där ännu: därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud. Vi kommer ihåg i andra kapitlet, 11 versen, så står det att Jesus blygs inte för att kalla dem bröder. Så här är lite parallellt i det. Gud blygs inte att kallas deras Gud. Han har ställt i ordningen stad av dem. Han har kommit ner och blivit en av oss och blygs inte för att vara med oss här och kallas deras Gud i synnerhet. Så ska vi ta ännu ett avsnitt från 17. I tron bar Abraham fram Isak som offer. när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer, fastän han hade fått löftena. Och till honom hade Gud sagt, genom Isak ska du få dina efterkommande. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Därifrån fick han honom också tillbaka, bildligt talat. Kan stanna upp där lite, för då började sen med nya patriarker. Här har vi ju verkligen det där offret som, och det där trosprovet som vi kanske mest tänker på när vi talar om att Abraham trodde Gud. Det är att han befalldes att offra sin son Isak. Någonting som måste ha varit ett fruktansvärt tillfälle. 3 dagar hade han med sig Isak, vedo och tjänare som vandra och vandra och vandra. Och först på 3:e dagen så kom de fram till Morea berg, där Golgata sen kom att bli offerplatsen, den stora offerplatsen. Det står att Abraham bar fram Isak som offer, sin enda son bar han fram som offer. Då kanske vi tänker med Ismael då. Jo, Abraham hade själv en gång sagt så. Måtte bara Ismael få leva inför dig. När det börjar bli någon riktig son, egen son med Sara. Då hade han fått en son med tjänstekvinnan. Men då sa Gud, det är inte Ismael som ska bli stamfar. Du ska få en son, Sara ska få en son. Och Ismael hade sen blivit bortdriven. Det var ju först Saras ord, men sen så var det Abraham som gav befallningen åt henne att gå. Efter att Gud hade sagt, du ska låta henne gå. Först när Gud gav besked och Abraham sen verkställde, då gick Hagar och Ismael. Men han fick ju ändå en viss välsignelse. Han blev också lovad en stor stam och en stor släkt. Och dem känner vi ju minsann till. Det är ju det arabiska folket. Men han var, alltså Isak var alltså den enda löftessonen. Och Ismael hade drivits bort, han fanns inte längre i huset. Så han var inte att räkna med när det gällde att vara arvinge. Därför var Isak faktiskt den enda. Och det var till honom som Gud hade sagt, genom Isak ska du få dina efterkommande. Och nu kommer man då till det här att hur kunde då Abraham gå med på det att han skulle offra Isak när han var den enda Gud hade sagt om honom att han är löftesson. Hur skulle det kunna gå till då om han tar livet av honom och offrar honom? Och redan det också, för så brukar inte människorna göra, de som var gudfruktiga. Inte brukar de offra sina barn, det gjorde hedningarna. Hur kunde Gud vara så grym? Det här är det yttersta provet. Men vi har förklaringen här. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Han tänkte så att jag gör som Gud har sagt. Gud kan väcka honom till liv igen. Där var tron. Men han behövde inte slå kniven i honom. För Gud hade ett annat offer. Ett offer som fanns i busken därintill. Och som sen då är förebilden för det verkliga offret som ska offras. Alltså Jesus. Den här formen som finns i slutet av vers 17, löftena, det är en liten detalj som är annars också intressant. Sin enda son bar han fram som offer fast han hade fått löftena. Och till honom hade Gud sagt, genom Isak ska du få dina efterkommande. Det där stället, genom Isak ska du få dina efterkommande, finns i första Mosebok 21:12. Och löftena avser då det som vi läste här tidigare. Både den talrika avkomman och löftet om frälsaren. Så det är många löften. Gud har upprepat, gått ed på det, om och om igen. Så ska vi ännu ta Isak och Jakob och Esau från 20. I tron gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. I tron välsignade den döende Jakob, var och en av Josefs söner, och tillbad lutad mot änden av sin stav. I tron påminde Josef, när han låg för döden, om Israels barns uttåg och gav befallning om vad som skulle göras med hans ben. Vi ska gå tillbaka till det här när Isak välsignar Jakob och Esau lite. Första Mosebok 27. Första Mosebok 27. Vi vet ju nog alla hur den där berättelsen går. Vi läser inte den. Hur modern Rebecka favoriserar sin son Jakob fastän Esau var den förstfödde. Och hur Rebecka vill att Jakob ska ställa det på det sättet att han kan få välsignelsen. Den förstföddes välsignelse. Och de lurar då Jakob, nej förlåt Isak med skinn från en killing eller från två. Och så luras då Isak att det här är Esau. För Esau var hårig. Hade hårbeväxt på händer och armar. Och annars också, men Jakob var slet. Så det skulle inte ha gått annars. Han kunde inte förställa sin röst så att Isak trodde att det var Jakob. Rösten är Jakobs röst. Men han låter övertyga sig och så välsignar han Jakob, som det står då i vers, från vers 27 framåt. Och det som det är speciellt intressanta här är: folk ska tjäna dig och folkslag falla ner för dig. Var en herre över dina bröder. Din mors söner ska falla ner för dig. Och förbannad var den som förbannar dig och välsignad den som välsignar dig. Mycket starka ord. Sen kommer då Esau. Och han ber och bönar om att också få en välsignelse. Han blir ju ursinnig. Och Isak säger då att han har satt Jakob till herre över honom. Det kan han inte ta tillbaka någon mera. Esau frågar vers 38. Var det den enda välsignelse du hade? Och han börjar storgråta. Men sen kommer då Isak med en viss välsignelse. Vers 39 och 40. Men det är min sann inte alls någonting att jämföra med Jakob. Av ditt svärd ska du leva och din bror ska du tjäna. Han har ju redan sagt att Jakob ska vara herre över sina bröder. Men när du blir bångstyrig ska du slita hans ok från din nacke. Det är en viss återupprättelse lovas han i alla fall. Sen har vi den här välsignelsen av Josef. Då Jakob välsignar. Och det finns i första Mosebok 47 kan vi börja med. Första Mosebok 47. Det är inte själva välsignelsen här ännu, men från vers 27 så talas det om hur gammal Jakob blev och han närmar sig döden och så kallar han Josef till sig. Och Jakob ber att Josef ska ge sin ed på att hans kvarlevor ska föras till Kanan, begravas i fädernas grav. Och så står det i slutet av vers 31, Israel tillbad böjd mot bäddens huvudgärd. Det här återfinns i det här Hebreerbrevet där det står, men det står lite annorlunda. Den döende Jakob välsignade var och en av Josefs söner och tillbad lutad mot änden av sin stav. Det står inte nämligen någon annanstans om att han ska luta sig än just på det här stället. Sen i kapitel 48 välsignar han Josef och hans söner och det sker på ett mycket märkligt sätt. Josef leder fram sina båda söner Efraim och Manasse inför Jakob. Och nu hörde det till saken att om han skulle välsigna båda sönerna så skulle han lägga en hand på varje son. Höger hand var den viktiga. Det var den som uttalade den förstföddes välsignelse. Och så tar Jakob, trots att han har Josef har ställt sönerna så Jakob hade dålig syn också, så han kunde inte se ordentligt. Ja, men Josef visste att Efraim, som är den som är äldre, han ska stå på till höger framför Jakob. Så att Jakob sätter sin högra hand på Efraim. Men så tar Jakob och korsar sina händer. Så att han lägger sin högra hand till vänster och vänstra handen till höger, tvärs över. Josef protesterar och säger, nu sätter du ju fel. För Efraim, min förstfödde, är här på den andra sidan. Och Jakob, han gör ändå precis så som han har sagt. Josef tyckte inte om det, men Jakob, det står bara i vers 19, hans far ville inte det. Jag vet, min son, jag vet. Så han har en uppgift av Gud att välsigna Efraim speciellt. Så nu blir han då, i vers 20, i slutet av vers 20 så står det, han satte Efraim före Manasse. Därmed så kastade han omkull den förstfödslorätt som Efraim hade av födelsen. Och gav förstfödslorätten åt Manasse. Det står ingenting om varför. Men det liknar det här att Jakob fick förstfödslorätten före Esau. Men han gjorde det med list. I det här fallet så var det medvetet av Jakob. Så det här, och sen välsignar han då sina söner i kapitel 49. Alla sönerna i tur och ordning innan han dör. Och det som vi ju ännu kan se på att han gav Josef påminde om vad som skulle göras med hans ben. Och det står i 50 kapitlet, vers 24 och följande. Josef sa till sina bröder, jag dör men Gud ska se till er och föra er upp från det här landet till det land som han med har lovat åt Abraham, Isak och Jakob. Och Josef tog ed av Israels söner och sa, när Gud ser till er, för då mina ben härifrån. Och där får vi då stanna i och med vers 22 för idag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.